Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet.
I varje fall så är det här en rättegång då som medierna följer med enormt starkt intresse. Och de har vid det här laget hämtat väldigt mycket av sin syn på fallet och sin politiska tolkning av den här rättsliga situationen ifrån Hanna Olssons bok som har kommit ut ett år tidigare, den som heter Katrin och rättvisan. Den fick en enorm betydelse för opinionsbildningen kring fallet, och den betraktades länge inte bara som en kanonisk skrift för den svenska feminismen utan som en analys av det svenska rättssamhället. Och den bygger hela tiden på tanken att det som åklagaren påstår här är riktigt.
Dagens avsnitt är andra och avslutande delen om fallet Katrin da Costa. Gäst är på nytt journalisten och författaren Per Lindeberg som i boken Döden är en man visar att fallet är en av vår tids värsta rättsskandaler. I förra avsnittet beskrev vi hur det gick till när kvarlevorna av Katrin da Costa, en ung prostituerad kvinna, hittades i två svarta sopsäckar i ett buskage vid Karlbergs slott i Stockholm. Och hur de två läkarna Tet Herm och Thomas Algen kom att misstänkas för mordet. I dagens avsnitt diskuterar vi de dramatiska rättegångar som ägde rum när åtal väcktes mot läkarna. Det skoningslösa drev de utsattes för och efterspelet som följde utgivningen av Per Lindebergs omstridda bok. Om du tycker att det jag gör är bra får du gärna stötta podden genom ett bidrag på Swish på nummer 0709-262541. Kom också ihåg att följa podden i den app du lyssnar i så får du notiser när nya avsnitt kommer. Dagens samtal börjar när åklagare Anders Helin beslutar att väcka åtal mot de två läkarna.
I december 1987 så hade Anders Helin ett antal vittnen, utlåtanden och så vidare som gjorde att han bestämde sig för att trots att han egentligen inte var riktigt säker, har han berättat senare, så ville han ändå pröva det här fallet i domstol, så att han väckte åtal i tingsrätten, och då var rubriceringen alltså mord, och mordet skulle ha begåtts på Katrin da Costa. Rättegången började någon gång i januari som jag minns det nu, och det som hände redan efter någon dag det var att Helin var tvungen att ändra på sin egen gärningsbeskrivning. För han hade förklarat för domstolen i det ursprungliga åtalet att de här två läkarna, de hade träffat Katrin da Costa på lördagen. Jag tror att det här var pingstafton. Och på lördagen så skulle de ha haft sex med henne på rättsläkarstationen i Solna, och där skulle de ha dödat henne, och sen skulle de ha gömt kroppen, och sen skulle de ha kommit tillbaka två dagar senare. Och då skulle de under rituella former ha styckat hennes kropp tillsammans med den här lilla flickan, då dottern till Thomas Algen. Men vad som inte var känt då för Anders Helin, och först blev känt när rättegången började, det var att det fanns ett vittnesmål i polismaterialet som vid det laget alltså hade växt ut till en väldigt stor handling, samling handlingar. Ett vittnesmål ifrån den här så kallade arkitekten, en äldre man som Katrin da Costa tidvis hade bott hos. Han hade nämligen berättat för polisen att han hade satt av Katrin da Costa i Kungsträdgården en söndag förmiddag vid 10-tiden efter det att hon hade tillbringat natten hos honom. Sen hade han åkt vidare till en fest som hölls på en gård i norra Uppland. Och den där uppgiften, den hade inte någon kunnat tillbakavisa eller göra osannolik, så det innebar alltså att Katrin da Costa kunde inte gärna ha blivit mördad på lördagen, utan i så fall ändrade Helin helt sonika sin gärningsbeskrivning till att påstå att de två läkarna hade träffat Katrin da Costa på rättsläkarstationen, haft sex med henne, dödat henne, styckat henne, allt detta i den lilla flickans närvaro, och sen åkt hem till sitt. Och hur de hade gjort av med säckarna, det framgick väl inte då tror jag, men förutsatte nog att säckarna hade gömts på rättsläkarstationen på något sätt innan de hade placerats ut. Och det här skapar en absurd situation som man då inte talade så mycket om, nämligen tidsfönstret. Det här tar ju lång tid. Först skulle de träffas. Thomas Hallgren skulle komma med barnvagnen ifrån sin lägenhet på Kungsholmen och Ted Tarm skulle komma i sin bil ifrån Täby kyrkby, och sen skulle de sammanstråla då med Katrin da Costa, som naturligtvis inte hade någon mobil eftersom inte de var användbara eller förekom under den här tiden. I varje fall inte i dessa kretsar. Och sen skulle de ha haft sex med henne och även med varandra, om man fick tro barnets berättelse. Och sen skulle de då ha dödat henne, och sen skulle de ha styckat kroppen, och sen skulle de ha stoppat in kroppsdelarna i säckar, och sen skulle de ha gjort rent på rättsläkarstationen så att inte någon dagen därpå då skulle märka att någonting konstigt hade försiggått i obduktionssalen.
Och det hör också till saken att det här är ju då en helg där det är flera vittnen som har pratat om att det är rulljans med folk på rättsläkarstationen. Så de har också gjort det här när det är andra personer i... Det är väldigt, väldigt lätt att bli upptäckt på rättsläkarstationen en helg.
Ja, det är det. Mm. Absolut. Så det här är en sorts tänkt miljö där det inte var, alltså man tänker sig helgtomma lokaler och det är bara två stycken mordlystna läkare som står och styckar en död kvinna. Men verkligheten såg ju helt annorlunda ut. Det levererades döda kroppar till rättsläkarstationen under den här helgen. Och det var folk, alltså tetaren blev ju sedd i lokalerna, och det är inte så konstigt för att de hade försöksdjur. De hade en djurhållning i experimentellt syfte på rättsläkarstationen. Det var väl råttor som jag minns det nu, så man måste se till att de hade mat och att om det var någon råtta som dog så skulle den lyftas bort och sådär.
Mm. Men om vi tar oss till rättegången då, som då...
Det var inte det första som, det var inte det enda som hände som gjorde gärningsbeskrivningen lite, eller hela rättegången blev lite fördröjd, utan det var också så att efter det att man hade upptäckt det här vittnesmålet som gjorde att gärningsbeskrivningen fick ändras, så upptäckte man också att i ett skåp på våldsroten upp på Kungsholmen så hade man glömt att det fanns kassetter. Ljudkassetter som mamman hade spelat in av vad dottern hade sagt. Och de här kassetterna, de hade försvarsadvokaterna inte haft en möjlighet att lyssna på, så att de fick lyssna på dem under några dagar medan rättegången gjorde en paus. Och de återkom och sa att de hade ingen anledning att ta upp de här kassetterna för att de tillförde ingenting av värde. Trots detta så skrev medierna, både Expressen, Leif Brännström förstås, och rättsreporten på Dagens Nyheter, Gun Fält, att de här kassetterna bevisar att barnet har berättat om de här hemska tilldragelserna. Så att allmänheten fördes hela tiden konsekvent bakom ljuset.
Varför var man inte intresserad av att ta upp de här i rättegången, kassetterna?
Därför att de säger ingenting. Det är de som sedan i sen tid då har granskats av experter som olika redaktioner har anlitat. Bland annat då en podd som ägnade sig åt fallet för något år sedan. De har låtit expertis lyssna på dem, och de säger det att det finns ingenting i det här som tyder på att det här lilla barnet skulle ha berättat om någonting som hade med mord eller styckning eller sånt att göra.
Så man kan ana här att åklagaren också tänkte det. Alltså att det här är kanske snarare någonting som talar till läkarnas fördel.
Ja, varken eller, tror jag.
Mm.
Det säger helt enkelt ingenting.
Nej. Och sen går han ändå då till, han väcker åtal.
Ja, så väcker han åtal. Och han har då till sitt förfogande, dels så har han rättsläkaren Reis utlåtande. Och Reis hade vid det här laget skrivit inte mindre än tre utlåtanden som allihopa misstänkliggjorde Tetern mot Thomas Hallgren. Det första gällde då obduktionsutlåtandet. Det andra gällde ett utlåtande som han hade gjort på fri hand efter att det här utredningen om barnets berättelse hade blivit gjord. Och då hade han jämfört det som mamman hade berättat att barnet hade sagt och som hon sen hade fört vidare till Frank Lindblad och som han sen hade analyserat i sitt utlåtande, så hade han jämfört de uppgifterna med styckmord i Sverige. Och så hade han upptäckt det att det enda styckmordet som passade in i det här barnets berättelse, det var da Costa. Sen hade han dessutom, när fotohandlarparet dök upp, så hade han bedömt deras uppgifter, de här muntliga uppgifterna som var oerhört vaga, om vad de hade sett för 3 år sedan. Det hade han också plockat in i ett utlåtande som gjorde att det var nog så i alla fall att de hade sett Katrin da Costas kropp.
Och Jovan Reis gjorde alltså det här?
Jovan Reis gjorde de här 3.
Ja, och det är intressant, han är ju en rättsläkare, han kan ju inte egentligen uttala sig, men det där är ju en grov spekulation.
Ja, det var hela allt det som han gjorde i Jakosta-fallet är en grov spekulation. Mm.
Ja, men särskilt det här att uttala sig om ett par foton eller inte, som han dessutom inte ens har sett.
Ja.
Så det är ju en sak att uttala sig om kvarleverna, men det är en annan sak att börja prata om ett par fotografier.
Precis. Mm. Sen hade han då, åklagaren alltså, hade han då också fotohandlarparet förstås, som var ett väldigt viktigt vittne. De som hade berättat att de för 3 år sedan ungefär hade haft en konstig kund som kom in och lämnade in film för framkallning och kopiering. Och på de bilderna hade de sett ett styckat kvinnokropp, och de hade kunnat peka ut Thomas Algen som den här mystiska kunden. Sen hade de också en tunnelbanepolis som hette Marie Rodén. Hon hade vid ett tillfälle sett Katrin da Costa tillsammans med Ted Hearn på tunnelbanan. Och en kollega till henne, en kvinnlig polis som jobbade i Göteborg, hade sett Ted Hearn och Katrin da Costa i julhandeln i Gamla stan för några år sedan. Och innan rättegången hade tagit fart så anmälde sig ett nytt vittne, och det var en äldre dam som bodde i Vasastan. Hon hade sökt kontakt med polisen för att berätta att hon för några år sedan hade sett 2 stycken män med en barnvagn på området, Karolinska institutets område, och hon hade tyckt att de verkade skumma, och de hade gått in i en byggnad där just den dagen då polisen och åklagaren misstänkte att Katrin da Costa hade styckats.
Damen med hunden, som du kallar henne.
Ja.
Så det som är intressant med henne är att hon också säger att hon minns att det var en fantastisk sommardag när hon såg de här 2 med barnvagnen. Men så kollade man ju upp det var ju en regnig och ganska kylig dag.
Ja.
Så att det stämde inte. Så att det låter återigen som att vi har ett vittne. Hon kanske har sett någonting, men hon har återigen blivit påverkad av mediernas rapportering och allting. Det låter som att hon vill vara med och lösa det här.
Ja, precis, det är det intrycket man får. Dessutom så pekar hon ut läkarna i rättssalen, vilket är fantastiskt. Hon skulle alltså enligt historien då för 3 år sedan ha gått med sin hund i parken, och så ser hon 2 män och en barnvagn, och de går in i en byggnad. Sen 3 år senare så kan hon peka ut dem.
Mm.
Och det antyder en minneskapacitet som är väldigt unik. Va?
Mm.
Men vad som allmänheten inte kände till, det var ju det att hon anmäler sitt vittnesmål precis när rättegången ska börja. Sen pekar hon ut de här läkarna vid en fotokonfrontation efter det att de själva har synts i rättssalen.
Mm.
Så att om man ska ta hennes minneskapacitet på allvar, då måste man ju verkligen säkerställa att hon inte var där.
Mm.
Därför det kryllade av folk. Folk stod i kö från 6-tiderna framåt för att få en plats i tingsrättens rättssal.
Mm. Och hon har dessutom också sett hur de har gått in i en byggnad som ligger ganska långt ifrån den byggnaden de då förmodat ska ha styckat Katrin.
Ja.
Så att det är också så att varför skulle de ha ens gått in den vägen är också en lustig omständighet.
Och hur skulle de ha kommit in, för den var ju låst och bara personalen på anatomen hade nycklarna dit.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, men vad händer då i den här väldigt dramatiska rättegången?
Ja, det journalister berättar då i sina reportage att det var anmärkningsvärt många unga kvinnor på plats i rättssalen. Jag tror att det är Svenska Dagbladets Omar Magnegård som reflekterar över detta. Rättegången fortskrider och man följer det här noga i medierna naturligtvis. Och den slutar då med att tingsrätten, som i det här fallet bestod av en yrkesdomare, Birgitta Karlholm, och jag tror att det var 6 stycken nämndemän. Och när man kommer till summering av vad som har förebragts då i rättssalen, så säger Birgitta Karlholm, yrkesdomaren, och en av nämndemännen, en miljöpartist, att bevisningen räcker inte för en fällande dom. Men övriga nämndemän tycker att de bör dömas skyldiga för mord. Och eftersom några år tidigare rättsordningen har ändrats på det sättet att nämndemännens betydelse har förstärkts väsentligt, så röstar då, så att säga, de politiskt tillsatta domarna, för de kommer ju från politiska partier, de röstar ner yrkesdomaren och sin nämndemannakollega. Så beslutet blir att de ska anses vara skyldiga till mord, och nu är frågan, ska de dömas till fängelse eller till psykiatrisk vård? Så att rättens beslut blir alltså att de ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Och då ska man kanske säga det att en viss sådan har de ju redan genomgått, därför att i samband med att de häktas och att ett åtal planeras, så är det normalt att man genomgår en viss bedömning av en psykiatrisk kompetent läkare. Så det finns utlåtanden om dem, men nu ville man alltså ha en djupare sådan. Och allt talade nu för att läkarna skulle dömas till troligen fängelse, eftersom de inte var tokiga. Och sen skulle det här överklagas av deras advokater till hovrätten, och där skulle de frias. Där ingick ju inte några nämndemän, utan enbart, eller möjligen någon enstaka. Men däremot så dominerade ju yrkesdomarna där, och Birgitta Karlholms bedömning av läget antyder ju att de här yrkesdomarna i hovrätten skulle inte heller tycka att bevisningen verkade övertygande. Tyvärr blev det inte så. Hade det blivit så hade den här historien förmodligen stannat där. Men nu blev det på det sättet att en intresserad journalist på Aftonbladet ringde hem till nämndemännen för att höra efter hur de hade tänkt. Hur hade de resonerat när det gällde det här fällande beslutet som de hade ställt sig bakom? Och då visade det sig att han kunde få de här nämndemännen att berätta precis hur de hade tänkt. Och det de sa var faktiskt hårresande. För de sa bland annat att det fanns ju inte någon riktig bevisning, så att i det här fallet så är det ju väldigt svårt att veta. Men ändå så tyckte de att det här var så pass graverande så att de ville fälla för mord. Och en av dem sa att den här rättsläkaren, han är ju tokig, det märks ju på hans sätt att agera. Det vill säga, han kunde då bedöma som vanlig medborgare hur en persons psykiatriska beskaffenhet var.
Det här är ju helt otroligt. Så att de egentligen tycker inte själva att det fanns fällande bevisning, men det var någonting i hela den här historien som ändå lät trolig.
Ja, de påverkades naturligtvis av media, det som medierna hade beskrivit. Va? För att vid det laget så hade ju det här fallet i två perioder alltså beskrivits i medierna på ett oerhört dramatiskt och för läkarna väldigt farligt sätt. Mm. Så att allmänheten hade ju bibringats uppfattningen att de här måste vara skyldiga, för att de kan inte vara oskyldiga med all den här bevisning som finns. Tänk bara på barnens berättelse, en 5-årig flicka som berättar för polis och experter om vad hon har varit med om. Det är klart att det stämmer. Mm.
Och vad händer sen då? För det är bara det faktumet, du skriver ju om det också, att de ställer upp på intervjuer är är helt gränslöst.
De ska ju inte i den position som de är som nämndemän beskriva vad som har förevarit i de här förhandlingarna, för överläggningarna som domstolen har inför domen. Det är precis vad de gör. Och det innebär ju då att när Aftonbladet publicerar de här uppgifterna som nämndemännen först förnekar att de överhuvudtaget skulle ha sagt, tills Aftonbladet publicerar utskrifter av de bandande intervjuerna, då bestämmer sig försvarsadvokaterna för att det här ska prövas av en högre rätt. Det här kan inte vara rimligt. Den här rättegången bör ogiltigt förklaras. Så de vänder sig till hovrätten, och hovrätten tar en kort betänketid, lyssnar på argumenten och gör också en snabb bedömning av det som åklagaren har presenterat som bevisning. Och så återkommer de och säger att den här rättegången ska ogiltigt förklaras. Den bör tas om i tingsrätten. Vad de säger också det är att när man tittar på bevisningen här, så talar all sannolikhet för att de i högre rätt kommer att frias.
Och då händer ju någonting väldigt anmärkningsvärt. Åklagare Anders Helin vill helt enkelt lägga ner det här fallet. Mm. Han vill inte ta det vidare.
Han har signalerat till journalister att han egentligen... Det har alltid funnits ett litet tvivel, säger han. Jag har inte vetat vad jag skulle tycka om den här historien. Om det kan det vara så att de är oskyldiga. Men jag ville ändå ta det här till domstolen för att få det avgjort inför rätta. Och det kan man nog förstå rent psykologiskt, därför att med tanke på det enorma mediepådrag som hade varit under väldigt lång tid, och där allmänheten hade bibringats uppfattningen att läkarna med all sannolikhet var skyldiga, så skulle det kanske slå tillbaka på Anders Helin om han inte åtalade.
Mm. Och vad är det som händer då? Du beskriver ju då att han tänker med all sannolikhet inte gå vidare med det här fallet. Och då uppstår ett drev. Och jag tänker, de här dreven har ju människor idag börjat bekanta sig med ganska mycket. Jag vet inte hur det såg ut på 80-talet, men idag kommer ju drev emellanåt, och de kan vara väldigt skoningslösa. Och du beskriver ju ett drev här som är riktigt hårt. Vad är det som händer?
Ja, det är möjligt att det här är ett av de tidiga dreven i svensk rättshistoria. Det är svårt att veta, men det som händer är att Helin pratade med kollegor, och det framgår av sammanhanget att han och kollegorna tyckte att det är ingen mening med att fortsätta med det här, därför att hovrätten har ju signalerat att de kommer ändå frias i högre rätt. Men för säkerhets skull så ville han förankra det beslutet att helt enkelt inte begära en förnyad rättslig prövning genom att prata med riksåklagaren, hans högsta chef. Och samma dag som han ska träffa riksåklagaren, så publicerar Dagens Nyheter på sin kultursida en artikel som vållar väldigt stor uppståndelse. Det är en tidigare byrådirektör i Socialstyrelsen och sedermera terapeut som heter Hanne Olsson, som har varit sekreterare i den prostitutionsutredning som tillsattes under 1977, som alltså har haft en mycket stor erfarenhet av prostituerades levnadsförhållanden, den sociala problematik som hör ihop med prostitutionen. Hon berättar i den här artikeln att hon har ringt till åklagaren Helin och ifrågasatt varför han inte tar med de prostituerades vittnesbörd. Därför att polisen har ju gjort en jättelik utredning av vad de prostituerade i Stockholms innerstad har att berätta om den här rättsläkaren. Och eftersom hon har ett stort kontaktnät i prostitutionsvärlden, så har hon ju hört de här kvinnorna berätta om sina kontakter. Och hon tycker det är fullständigt orimligt att man inte har lyssnat på dessa kvinnor i rättssalen, eftersom de kan beskriva de verkliga motiven bakom det här mordet. Att det handlar om mäns perverterade sexualitet och deras begär efter att få utsätta kvinnor för våld. Och sen försvarar hon också rättsläkaren Rice som ju tidigare, några veckor tidigare, har fått sitt obduktionsutlåtande underkänt av rättsliga rådet. Hon försvarar Rice och säger att rättsliga rådet har här helt enkelt missat poängen. Och Rice är en ledande auktoritet som vore förtjänt att lyssnas på. Och det är helt orimligt att man nu ska lägga ner den här rättegången. Den här måste, Katrin da Costa, brottsoffret, måste få rättvisa.
Ska vi säga bara någonting om det här rättsliga rådet? För det glömde vi ta upp. Det är faktiskt också ganska viktigt. Jovan Reis har alltså uttalat sig om hur den här styckningen har gått till. Han har ju sagt att det har gjorts av professionella. Det måste vara någon väldigt, förmodligen en läkare, en kirurgiskt kunnig person som har styckat Katrin. Men rättsliga rådet som är en instans under Socialstyrelsen underkänner det här utlåtandet. Vad är det de säger?
Ja, de säger att det finns ingenting som styrker Rice påstående om att det skulle vara en medicinskt utbildad person. Snarare talar en del av fynden för att det skulle kunna röra sig om en jägare eller slaktare. Och dessutom så spekulerar ju Rice i det här utlåtandet på ett mycket märkligt sätt om att den som har gjort det här mordet är förmodligen en sadistisk seriemördare. Och det säger rättsliga rådet att det har vi ingen kompetens att yttra oss om. De helt enkelt bara noterar att det här är någonting som saknar stöd inom rättsmedicinen. Och samma dag som den här kritiken av Rice utlåtande kommer in till tingsrätten, då ringer Hanna Olsson som själv har följt rättegången på plats i rättssalen. Hon ringer till åklagaren och ställer den här frågan som hon sen skulle ställa i artikeln. Varför har du inte med de här prostituerade kvinnorna? De kan ju vittna om hur den här obducenten är. De har ju haft honom som kund. Då säger han till henne att de har inte kunnat tillföra någonting därför att de har inte kunnat knyta den här påstådda gärningsmannen till Katrin da Costa. Det saknas helt enkelt. Deras vittnesmål talar egentligen bara om att han har köpt sex och det är inte förbjudet. Mm. Jag vill inte ha några fladdriga vittnen i rättssalen, har han tydligen sagt. För det har sedan Hanna Olsson återgett i sin artikel, och det är ett sånt där uttalande som ofta åberopas i samband med Anders Kjellins ställningstagande, som om han vore en person som såg ner på prostituerade, vilket han förmodligen inte alls var. Det är påfallande överhuvudtaget, tycker jag, i polisutredningarna här vilken respekt polisen visar för dessa kvinnor. De betraktar dem verkligen inte som någonting som det finns anledning att betvivla. Däremot ser de ju helt på det klara med den väldigt besvärliga sociala situationen, och framförallt i missbruk, som gör att deras vittnesuppgifter sällan är helt självklara att ta på allvar. Mm.
Och vad får det här, den här artikeln och det här drevet, för du beskriver ju att det som händer med det här drevet, ja, det är att det plötsligt blir en politisk aspekt, ja, av det här rättsfallet. Det blir plötsligt, man pratar om patriarkala strukturer, man pratar om klassfrågor också. Det blir läkarna som symboliserar överklassen mot liksom arbetarklassen eller den absoluta underklassen då, kvinnor som är i prostitution. Så det blir en politisk dimension. Vad får det här för återverkningar på rättsfallet?
Ja, alltså själva grundtanken i Hanna Olssons artikel som väckte så stort uppseende, det var ju det att kvinnor i den utsatta position som prostituerade, de nekas rättvisa. Det finns en klassdimension och det finns en könsdimension och en klassdimension i vårt svenska rättssystem som inte människor har tagit hänsyn till, som inte människor har observerat, och det här fallet illustrerar denna orättvisa som finns. Och samma dag som den här artikeln publiceras så är det någon okänd person som kallar sig för Birgitta Olsson, men med all sannolikhet heter något helt annat, som skickar ett expressbrev direkt till åklagare Anders Helin. Inte till polisen, utan till Helin, och det är samma dag, och den Birgitta Olsson då, eller vem det nu är, talar om att hon har läst, den personen har nu läst det här artikeln Dagens Nyheter och vill själv berätta om att hon då har haft obducenten som kund, och han har gråtit och han har erkänt att han har haft sex med Katrin da Costa, och han har dödat henne och han har dödat sin fru, och om hon pratar om det här så kommer han att döda henne också. Och det här brevet kommer då till Helin, och Helin försöker få reda på vem det här vittnet är, för hon är ju naturligtvis av central betydelse då för den fortsatta utvecklingen av det här fallet. Men det gick aldrig att få fram någon identitet, och det troligaste av allt är väl att det här är någon person som framträder under pseudonym och som förmodligen själv inte alls har möjlighet att styrka de påståenden som finns i brevet. Därför att vid det här laget så börjar det dyka upp, alltså den här enorma ryktesspridningen som det här fallet har framkallat bland väldigt rädda prostituerade kvinnor i Stockholms innerstad, som naturligtvis har all anledning att känna sig oroliga om det går en styckmördare lös. Den här ryktesspridningen har ju resulterat i att det finns massor med kvinnor som berättar för journalister och för varandra och för andra att de har en egen erfarenhet av den här obducenten, och han är ju sjuk och han kände ju Katrina Costa. Mm. Och det är den ryktesspridningen som nu plötsligt når upp till ytan och även når upp i medierna. Så att det här artikeln resulterar bland annat i program i Sveriges Radio där Hanna Olsson har försett redaktionen med vittnesmål från en prostituerad som just berättar om det här med bekänna, gråta, tala om att man har dödat och överhuvudtaget ger en sorts övertygande bild av att kvinnor i prostitutionen, de vet vem den här obducenten är och de vet att han är skyldig.
Mm. Och det gör helt enkelt att Anders Helin behöver göra om den här rättegången. Han bestämmer sig för att faktiskt fortsätta med det.
Ja, riksåklagaren får ju kalla fötter. Mm. För han inser ju det att nu har ju allmänheten bibringas den uppfattningen att läkarna är skyldiga. Här finns det då en väldigt talför företrädare för den feministiska rörelsen som har på hedersplats i Dagens Nyheters stiliga kulturredaktion fått möjlighet att förmedla sina synpunkter. Det här måste vi ta på allvar. Så att han säger till Helin att vi får ta om det här. Mm. Och det är precis vad de gör. Och vad Helin gör nu, jag har många åsikter om Helin, jag ska kanske inte framföra dem här eftersom han är bortgången, men Helin anpassar sig då till det nya läget och han ser till att den här gången så kommer Hanna Olssons sätt att resonera att dominera det som blir hans gärningsbeskrivning. Hans syfte den här gången kommer att bli att beskriva läkarna som två perversa män med mycket bizarra vanor. Och han kommer i rättssalen ha med två stycken prostituerade som kan förmedla den ryktesspridning då som finns bland prostituerade. Och dessutom så har det plötsligt dykt upp ett stjärnvittne. För det var nämligen så att någon vecka efter det att Hanna Olsson hade ringt till Anders Helin och Helin hade sagt till henne att det finns ingen prostituerad här som kan knyta samman Katrina Costa, offret, med den förmodade gärningsmannen och obducenten, alltså till ett harm. En vecka efter det att Helin har sagt detta till Hanna Olsson, då hör en kvinna av sig som heter Marianne Seppele. Hon säger till Helin att jag har hört Katrin prata om de här männen och jag vet precis vad som har hänt. Jag har skrivit ner det här i mina dagböcker. Om jag bara kan hitta dem så ska jag gärna förmedla vad hon har sagt. Och då hör det till saken att Marianne Seppele är en bekantskap för polisen som de första gången fick kontakt med i det här sammanhanget 4 år tidigare. Nämligen när det framgick vem Katrin da Costa var efter fingeravtryck då, när man kunde, alltså händerna fanns ju kvar i säckarna, då kunde man identifiera henne. Man sökte runt, det var ingen som kunde berätta någonting. I samråd med familjen så gick man ut då med hennes fotografi och med hennes namn. Och när Marianne Seppele och hennes syster Eja fick klart för sig vem det var som hade hittat stödet så kontaktade de polisen, och det här är då på sensommaren 1984. Och så säger de det att vi träffade Katrin och det var några veckor före pingst och vi var ute och köpte knark tillsammans och hon hade kontakt då, eller den som körde bilen, det var en finne som förmodligen är dömd för våldtäkt. Och vi var i bilen ett antal timmar och sen så skildes vi åt och hon hade planer på att sälja fulchack till två killar som hon tänkte blåsa på pengar. Så hon gav en ganska livfull beskrivning av samvaron. Men hon hade svårt att tala om vilken dag det var. Först några dagar senare så återkom de systrarna Seppele och då berättade de att jo, vi kom ihåg det för att systemet hade stängt i 3 dagar. Och då måste det ha varit den här dagen som vi träffade dem. Polisen som tog emot det här skrev ner detta lyckligtvis i spaningsuppslag och det hamnade i utredningen. Men det här är alltså samma person då. Marianne Seppele hör av sig 4 år senare och berättar att hon kände Katrin väldigt väl. Hon var hennes bästa väninna och Katrin hade berättat för henne om de 2 männen och den lilla flickan. Och det här har hon skrivit om i sina dagböcker. Och då har man för första gången bandet mellan Katrin da Costa, offret, och den förmodade gärningsmannen. Så det är inte så konstigt då att Helin i det läget skickar ner 3 stycken polisman till den stad i Sydsverige där hon, Marianne Seppele, för tillfälle uppehöll sig. De kommer dit och när man lyssnar på förhöret som de har med henne så tar en stund innan man inser att det som hon sitter och berättar för dem, det har hon skrivit ner. Det här är som att läsa upp en skoluppsats ungefär. Hon berättar precis hur det var. Katrin hade varit tillsammans med henne och Katrin hade berättat om de här perversa männen. De hade gett henne recept på knark och de hade haft sex med henne i någonting som kallades för dödsrummet. Vad det nu kan vara, skrev förklara, eller berättade Seppele. Hon, Katrin, då hade varit barnvakt till en av läkarnas lilla flicka. Och allt det här har hon skrivit i sina dagböcker om hon bara kan hitta dem. Och polismännen återvänder till Helin och berättar vad de har hört. Och Helin tycker ju att det här låter ju ganska fantastiskt. Men då får de väl avvakta tills de här dagböckerna kommer fram. Och en månad senare så kontaktar Marianne Seppele polisen igen och säger att nu har jag hittat dagböckerna. Och sen så kommer polisen hem till henne och då tittar de på dagböckerna. Och där står i dagböckerna det som hon berättade då i den här skrivna redogörelsen första gången de träffades. De här dagböckerna skulle sen bli högläsningsobjekt under rättegången. Men ingen rättskriminalteknisk utredning av de här väldigt viktiga dokumenten gjordes. Och det är fullständigt obegripligt. Att Helin inte gjorde det kan man kanske skylla på att han egentligen inte riktigt var säker på att det här var autentiskt, men han ville inte testa. Enligt den journalistiska principen att är det en bra historia så kollar den inte, va? Men att försvarsadvokaterna inte gjorde det, det är fullständigt befängt. Och jag frågade både advokaterna och jag frågade också de här 2 läkarna varför gjordes inte detta. Och det visade sig att åtminstone en av dem ville att advokaten skulle göra det, men advokaten ville inte göra det själv. Och argumentet som jag fick det var det att om det här skulle visa sig vara sant, det som stod i dagböckerna, så var det ett väldigt graverande belägg för att läkaren i fråga verkligen var skyldig. Så det här är, det är lika absurt som allting annat i det här fallet. De här dagböckerna läste Marianne Seppele högt ur i 2 sammanhang. Dels i tingsrätten, dels i kammarrätten. Och sen försvann de.
Du publicerar ju delar av den här dagboken. Och det är väldigt intressant att läsa. För det första är den ju så... Den är så stringent skriven, så som man egentligen inte skulle skriva en dagbok för stunden, utan den är verkligen som det är som ett referat. Och det intressanta är, som man ser väldigt tydligt där, det är att den personen som inte finns i den här dagboken särskilt mycket alls, det är huvudpersonen, som Marianne själv, den som skriver dagboken, utan hon skriver väldigt mycket om Katrin. Så plötsligt så blir hennes... de här veckorna i hennes liv innan Katrins död kommer att handla väldigt mycket om Katrin. Och det är ju väldigt, alltså det är en väldigt misstänkt förfalskning där. Och du pratar ju, det här kommer ju hända långt senare i tiden. Det är ju att hon kommer ju bli misstänkt då för mened, att hon helt enkelt har vittnat falskt, att det här är påhittade dagböcker. Och för en utomstående som läser de här så känns det ganska uppenbart att det här tyvärr är liksom någon som av någon anledning vill hjälpa till i det här fallet igen och hittar på genom de här dagboksanteckningarna.
Exakt. Och dessutom kan jag ju säga att i senare sammanhang när polisen frågar Marianne Seppeles syster Eja, har det här hänt? Och då säger Eja det att jag kan inte säga att jag har aldrig hört henne prata om det här.
Och det kommer att bli ett väldigt viktigt vittnesmål i den här nya tingsrättsförhandlingen då. Vad blir utfallet i den rättegången, den andra rättegången?
I den andra rättegången där de då har satsat väldigt mycket på att framställa läkarna som perversa män. De har bland annat så har de spelat upp då splatterfilmer som Tetermo och hans sambo brukade titta på ibland. Så att, och så har de visat fram grejer som de har hittat i Tetermos hus. En piska som visar sig tillhöra sambon som är veterinärassistent. En docka med en snara om halsen som Teterm fick av sina kompisar när han skulle göra sin AT-tjänstgöring. Han hade jobbat på rättsläkarstationen och så vidare. Så att allt det här visar sig, det upplöser sig. Va? Men intrycket som den här rättegången skapar är just den avsedda. Nämligen att de här två männen, de är så perversa så det är inte sant. Och det är klart att de måste vara skyldiga även om det inte riktigt finns någon teknisk bevisning. Va? Kort sagt, det finns ju, den enda bevisningen som finns, det är utsagor och så finns det expertutlåtanden av förmenta experter. Men det innebär då att tingsrätten sammanträder och då, nu är det alltså kvalificerade människor. Det är lagmannen själv, Karl Anton Spak, och han har kallat in en extra domare, nämligen sin medarbetare, rådmannen kanske det heter även när det gäller kvinnor, Ingerd Westlander. Och så har de då handplockade nämndemän. Den här gången är de inte väldigt gamla utan de är medelålders och en av dem är ordförande i nämndemannaföreningen. Så det är liksom top notch när det gäller kvaliteten på den juridiska bedömningen. Och så kommer de fram till beslutet att visserligen så är det mycket som talar för att det här skulle vara läkarna som var skyldiga, men å andra sidan, det enda vi vet säkert är att de har styckat kroppen. Så att vi kan inte fälla dem för mord. De friar dem alltså i domen, men i domskälen, alltså motiveringen för den dom som de skriver, påstår de nu att läkarna är bundna till styckningen. Det är det som man kallar för den dubbla domen. Va?
Och vad innebär det?
Ja, det innebär helt enkelt att läkarna är formellt friade ifrån mordanklagelserna. De kan inte överklaga den här domen, men samtidigt så binder domen dem vid att ha styckat en kvinnas kropp. Och det är självklart att alla människor som tar del av den här domen inser ju att så, alltså den vanligaste frågan som jag fick efter det att den första boken hade kommit ut, det var ju, men var fick de kroppen ifrån då? Hittar de den kanske? Så det är en väldigt naturlig motfråga. Va? Så att alla inser ju det, att har de strykat den här kroppen, ja, då har de ju med stor sannolikhet också sett till att den här kvinnan har dött.
Mm. Och det intressanta är att det står ju då i den här passusen att, ja, men, att de har strykat henne, det har de gjort. Ja. Men det var ju inte ens ett brott som de var åtalade för.
Nej.
Och det var för att det var, liksom när man läser i din bok, det var ju en preskriptionstid på ett sånt brott också, som var 2 år, så att de kunde inte ens bli åtalade för brottets styckning, utan det handlade, hade de mördat eller var det vållande till annans död, och det friades de från, men däremot så säger då tingsrätten att ja, men styckningen, det har de gjort. Och det här kommer ju få enorma konsekvenser. De kan alltså inte överklaga den här domen eftersom de är ju friade. Så de, är ju fri, de går ut därifrån som fria män men har blivit indirekt brännmärkta. Vad får det här för konsekvenser för läkarnas liv?
Ja, Anders Helin hade ju kunnat överklaga domen, men han ville ju inte göra det för att han förstod ju det att hovrätten skulle ju inte ändra sin bedömning, utan de skulle ju också fria. Så det var ju ganska meningslöst. Mamman som hade försökt att få sin make, allmänläkaren Thomas Algen, fälld för mord, hon hade planer på att överklaga först, men tog tillbaka sitt överklagande. Och nu hamnade det här i en helt annan rättslig miljö. Det handlade nämligen, alltså, vad alla insåg, det var ju det att om de här läkarna som har styckat en kvinnokropp skulle återgå till att fortsätta arbeta som läkare, då löper ju patienterna en allvarlig risk. Så att nu ökade trycket dramatiskt på Socialstyrelsen att de skulle se till att läkarna inte längre fick vara läkare. Och Socialstyrelsen gjorde då det ovanliga att innan domen vunnit laga kraft så begärde de hos ansvarsnämnden, som är de som avgör legitimitetskraven, om att ansvarsnämnden skulle ta ifrån läkarna deras legitimationer. Och nu hade alltså hela den här rättsprocessen gått ifrån brottmålsprocess till att handla om en legitimationsfråga. Och för läkarna var ju det här naturligtvis enormt viktigt av flera skäl. Bland annat därför att de ju själva förklarade att de var oskyldiga och att de inte kunde hitta någon rimlig orsak till varför de skulle bli få yrkesförbud. Att de överhuvudtaget hade hamnat i en social situation där omvärlden betraktade dem som mördare och sadistiska monster trots att domstolen hade friat dem från misstanke om mord. Så den situationen, den sociala situation som de befann sig i, den var ju helt orimlig. Ansvarsnämnden tog upp det här och eftersom den till stor del bestod av lekmän, bara två jurister, så gick ansvarsnämnden på Socialstyrelsens linje och tog ifrån dem legitimationerna. Men ordföranden i ansvarsnämnden, en mycket ansedd domare vid namn Lars-Erik Tillinger, han förklarade att han ansåg inte att detta var rimligt. Alltså, det som står i domskäl ska inte ligga till grund för juridiska beslut. Och det är en princip som gäller. Och den andra juristen som var en förbundsjurist för namn Salin, han gick på Tillingers linje. Så det var två stycken emot, men det var väldigt många som ville fälla. Så läkarna blev av med legitimationerna. Och sen så överklagade läkarna till kammarrätten, som var nästa instans. Och kammarrätten då bestod av fyra domare, yrkesdomare. Och där var meningarna skiljaktiga. Två av domarna i kammarrätten höll på den princip som all anständighet bjuder att man bör iaktta, nämligen att domskäl är inte domslut. Och de sa det att det som står i domskälen här, då har läkarna aldrig fått en chans att pröva i högre rätt.
Och de var ju friade.
Ja, det var
friade. Så att av den anledningen skulle man ju tänka att då har de ju rätt att ta kvar sina legitimationer. Liksom på något sätt i juridisk mening.
Ja, fast samtidigt kan man ju förstå den allmänna opinionen, för att har då medierna lyckats bygga upp en bild av att det här är två stycken sexualsadistiska mördare, så det är klart att de inte ska fortsätta praktisera som läkare. Det kan man ju verkligen hålla med om.
Det är jag helt med på, men det intressanta är ju fortfarande att om man ska hålla huvudet kallt här, så är de är ju friade. Det är just den här skrivelsen om att de troligtvis har gjort den här styckningen trots att de aldrig har varit anklagade för det brottet. Det är det som har ställt dem i den här situationen med deras läkarlägg.
Ja, det som Carl Antons Bock och Ingegerd Westlander gjorde mot de här två läkarna, det är någonting oförlåtligt.
De här domarna i tingsrätten.
De berövade de här två misstänkta männen deras rättssäkerhet. De fick inte den möjlighet som alla medborgare ska ha att få en anklagelse prövad i minst två instanser. Utan det här påståendet som de gör i domskälen, det kunde de aldrig få överprövat, utan det stod där på livstid, så att säga. Och Lars-Erik Tillinger, när han intervjuades i pressen, han förklarade det här är en brännmärkning. Och det är en väldigt bra bild, för det är precis vad det är.
Och vad hände i kammarrätten då?
Grejen i kammarrätten var ju att det fanns två domare där som var hedliga nog att säga att vi ska följa principerna här. Det som står i domskäl ska inte gälla, att de ska ha legitimationerna tillbaka. Och de två andra, däribland då kammarrättens president, tror jag det var, förklarade det att ja, men det här kan, det är inte rimligt att de ska få fortsätta vara verksamma, så att de bör deslegitimeras. Eftersom det var två mot och två för, så gäller den regeln att då är det som är mest förmånligt för den person som det gäller, som gäller. Det vill säga de två jurister som ville att läkarna skulle frias, de fick sin vilja fram. Och det är då som det tar hus i helvete, för då har ju alla insett att rättsväsendet tycker att det är okej att två läkare fortsätter att vara verksamma som läkare trots att alla är övertygade om att de är sexualsadistiska mördare.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Men då måste vi ta lyssnarna igenom det här spännande då. Så att i kammarrätten, för, och det är kanske också bara bra att säga lite kort att kammarrätten är ju en förvaltningsdomstol. Första instansen är förvaltningsrätten. Det är ju helt enkelt en instans som medborgaren, när man har
kontakt med myndigheter. Exakt,
kontakt med myndigheter. Så det är där de frågorna tas upp. Så att först har man första instansen förvaltningsrätten och sen kommer kammarrätten som nästa instans. Och de säger då att läkarna ska få tillbaka en legitimation, säger kammarrätten.
Ja, just det. Beslutet då i kammarrätten att läkarna ska få fortsätta att ha sin legitimation kvar, den utlöste ju då den kanske allra starkaste opinionsyttringen, både i på debattforum och i media av alla de slag, som gjorde att trycket på domstolarna, eller rättare sagt den överrätten, alltså regeringsrätten i det här fallet, det som idag heter Högsta förvaltningsdomstolen, hette då regeringsrätten. Och regeringsrätten fick in en enorm mängd underskrivna protestlistor och brev och så vidare. Och likadant mediedebatten kom att bli väldigt häftig. Och det viktigaste av allt i det här var kanske den bok som Hanna Olsson skrev tillsammans med ett nätverk av intressenter runt henne, som kom att få en avgörande betydelse både för opinionsbildningen och också för domstolens sätt att hantera det här. För att regeringsrätten gav till slut prövningstillstånd. Det är väldigt ovanligt faktiskt att svenska domstolar låter sådana här fall gå ett varv till. Men i det här fallet så gjorde man det. Man återförvisade frågan till kammarrätten för ny hantering. Och den här gången, förklarar man, så ska man ta hänsyn till all den bevisning som finns. Så då skulle man liksom hålla en brottmålsrättegång i en förvaltningsrättssal med förvaltningsdomare. Vilket i sig är en sorts anomali rent juridiskt. Va? De här domarna, de är ju vana vid att hantera just det som du beskrev, alltså medborgarnas kontakter med myndigheter och eventuella felaktigheter som har begåtts i det sammanhanget. Här skulle de alltså ta ställning till en enormt komplex mordhistoria.
Du beskriver väl till och med att det är rättsvidrigt, det som idag kallas Högsta förvaltningsdomstolen, att de säger att kammarrätten ska ta tillbaks det här ärendet och göra någon slags brottsmålshistoria av det här. Det är helt enkelt inte, det finns inte stöd i lagen att göra så här.
Nej, det här är en väldigt komplex juridisk materia. Den som har tagit tydligast ställning här, det är ju domaren Lars-Erik Tillinger, som många gånger har analyserat den här situationen med situationen där en förvaltningsdomstol ska undersöka detta med legitimationsärendet och samtidigt också agera utifrån samma premisser som en allmän domstol och dessutom upprätthålla de beviskrav som gäller vid mordrättegång. Så det här är en politisk skvader, kan man säga. Mm. Det är inte hans uttryck. Det är mitt som jag bara kommer på just nu. Va? Men det är samma konstiga konstruktion. Det här är liksom ett djur som inte finns. Va? Det här är en rättegång som egentligen inte ska finnas. Men vi har ju ingen förvaltningsdomstol. Så att det här, själva formen för den här rättsliga behandlingen, den har ju inte kunnat prövas.
Mm. Och då bestäms då att kammarrätten ska pröva den här legitimationsfrågan på nytt. Men den här gången ska man ta in hela bevisbilden igen. Man måste liksom titta på, är läkarna skyldiga? Och hur går det i den förhandlingen?
Det blir en enormt välbevakad rättegång. Och det här är, som jag minns det nu, så är det väl det här på våren 1991. Och det har alltså hunnit gå väldigt många år sedan den morgon då polisen första gången grep till ett här. Det har gått 4 eller 5 år, tror jag. Och vid den här rättegången så framträder då dels är det Rice som expertvittne. Dels är det Frank Lindblad som ska försvara barnets berättelsehistorien. Han har fått mottag ifrån två stycken vittnespsykologer, Astrid Holgersson och Birgit Hellbom, som underkänner hans utlåtande. Så att vid det här laget så är alla expertutlåtanden som har förekommit i den här historien ifrågasatta av andra experter. Sen är det då dagboksvittnet Marianne Seppele som läser sina dagböcker inför rätta, och sen är det damen med hunden. Det har också dykt upp en jägmästaren Ruben som dök upp i tingsrätten 2, och han berättade det att han hade varit inne i fotobutiken några dagar senare och hört makarna Skröder berätta om de här otäga fotografierna. Han vittnar nu också i den här nya rättegången, och nu kan han också berätta att han kommer ihåg nu att han såg Thomas Algen inne i butiken. Mm. För han känner igen honom när han ser honom i rättssalen. I varje fall så är det här en rättegång då som medierna följer med enormt starkt intresse, och de har vid det här laget hämtat väldigt mycket av sin syn på fallet och sin politiska tolkning av den här rättsliga situationen ifrån Hanna Olssons bok som har kommit ut ett år tidigare, den som heter Katrin och rättvisan. Den fick en enorm betydelse för opinionsbildningen kring fallet, och den betraktades länge inte bara som en kanonisk skrift för den svenska feminismen utan som en analys av det svenska rättssamhället. Och den bygger hela tiden på tanken att det som åklagaren påstår här är riktigt.
Ja, du säger ju att Hanna Olssons bok Katrin och rättvisan är, alltså det går inte att mäta den inverkan som den har haft på opinionen. Den blir ju, alltså kulturskribenter tar upp den. Vi har Ernst Brunner, stor författare, som skriver romanen Koksgatan. Vi har P.O. Enquist, den stora författaren, och pjäsförfattaren, som tar upp innehållet i Hanna Olssons bok. Det här med att det är liksom sexualsadistiska mördare det handlar om, och gör den här liksom feministiska analysen av samhället också. Och den får en enorm påverkan på vårt tänkande.
Ja.
Och den kommer då att sippra in även då i
Kultursverige, ja.
Ja, men jag tänker att den kommer att sippra in i rättssalen och påverka helt enkelt domarna.
Ja, det som är uppenbart är ju det att domarna påverkas genomgående från och med tingsrättens den andra förhandlingen, det som brukar kallas för tingsrätten 2, och framöver så kommer ju domarna märkbart vara påverkade av opinionsläget. Det finns en rättsvetenskapskvinna som heter Gunilla Edelstam. Hon har skrivit en oerhört intressant artikel, eller det är nog en del av hennes doktorsavhandling som jag kommer ihåg det, där hon analyserar regeringsrättens förhållningssätt till legitimationsärenden, och hon kan visa på ett oerhört pedagogiskt sätt hur regeringsrätten i det här fallet när det gäller läkarna och Socialstyrelsens krav på att de skulle deslegitimeras behandlades annorlunda av domstolen än vad domstolen brukade agera. Så att det här är en...
På vilket sätt då?
Ja, i den meningen att regeringsrätten, precis som domstolarna före dem, gick opinionen till mötes. Mm. När Carl Anton Spak och Ingegerd Westlander hade lyckats få in det här i domskälen då, att läkarna hade styckat kroppen, så förklarade Spak att det här är konsumentupplysning. Vi vill tala om för allmänheten att vi tycker att det här är bevisat. I själva verket så var det ju alltså en eftergift för det opinionstryck som fanns. Därför att det skulle inte vara så kul för tingsrätten att bara rakt av oskyldig förklara läkarna efter det att alla i Sverige hade blivit matade med information om att de var skyldiga under flera år. Och JK, som då hette Hans Stark, han förklarade efteråt när han fick kommentera den här historien att han tyckte att det var helt okej att skriva in i domskälen att de var skyldiga till styckningen. Så rättsväsendet svajade alltså, och för att inte säga bröt ihop under opinionstrycket.
Mm. Och vad händer då? Vad är beslutet i kammarrätten?
Beslutet i kammarrätten blir då det som alla förväntar sig, nämligen att när de summerar allt det här som de har gått igenom, så blir läkarna av med sina legitimationer. De försöker då att överklaga detta till regeringsrätten. Och regeringsrätten funderar på saken i nästan ett år, tror jag. Sen säger de att nej, vi ska inte se till att det blir någon prövningstillstånd till här. Och sen så vandrar de ut i sin tillvaro då som deslegitimerade personer som av omgivningen förutsätts vara sexualsadistiska mördare som rättvisan inte kom åt, därför att rättvisan är orättvis och gynnar människor av deras sort.
Vi ska flytta fram i tiden nu till 1999 när din bok kommer ut, Döden är en man. Och jag vill verkligen att alla som lyssnar här idag ska förstå som din gärning som journalist. Det här är ju en 750 sidor tjock bok som heter Döden är en man. Och den är ju, jag kan inte se den som någonting annat än ett mästerverk. Den är så välskriven så att du går ju igenom alla påståenden som man kan tänkas ha om det här fallet. Men det där då? Så har du en förklaring, du har argument, du visar på det orimliga i det ena och det andra. Det är helt enkelt en otroligt välskriven bok. Jag vill dra paralleller till Hannes Råstams bok om Thomas Quick-fallet som gör att Thomas Quick sen kommer att bli friad. Jag är förvånad att din bok inte fick den genomslagskraften, men när den kommer ut 1999 så är det en mycket kontroversiell bok som väcker ont blod i många kretsar. Vill du berätta vad som händer när den här boken kommer ut?
Ja, det är väldigt spännande, därför att den höll på att inte komma ut. Jag försökte ju intressera både Bonniers och Norstedts för manuset, men på Bonniers sa de att det finns en bok om det här fallet och det får räcka. Och på Norstedts så sa de att...
Och då menar de döden, eller då menar de Hanna Olssons bok?
Katarina Kostas bok, ja. Förlåt, det är Hanna Olssons bok.
Ja, exakt.
Och på Norstedts så sa man det att vi tror inte på den här historien. Den har liksom inte något större intresse för allmänheten. Så småningom så lyckades jag då, vilket var en fantastisk möjlighet, få kontakt med en helt oberoende kulturpersonlighet, nämligen finansmannen Thomas Fischer, som hade köpt ett eget förlag. Han gav ut boken. På det förlaget så fanns det en förlagschef som hette Agneta von Schinkel. Hon hade tidigare varit chefredaktör för Svensk Damtidning. Hon var bra på det här med att hushålla med ekonomiska resurser, men hon var ju inte särskilt väl inläst på samtida litteratur. Men hon lät sig övertygas av Thomas Fischers entusiasm för manuset och såg till att jag fick ett förskott och så vidare. Sen blev hon föremål för påtryckningar, så att hon bestämde sig för att inte ge ut boken. Och det visade sig då att det här manuset som jag hade lämnat över till sättaren, det hade spritts i Hanna Olssons nätverk. Så att när polisen så småningom gjorde husrannsakan hemma hos menighetsvittnet, så fanns kapitlet om henne i hennes ego.
Det här menighetsvittnet är helt enkelt den här Marianne vars dagböcker som användes som bevis för att det här skulle stämma. Så att på något sätt så har det här manus, ditt bokmanus har kommit till det här dagboksvittnets...
Ja, och inte bara dit, utan det har kommit... Alltså det fanns ju en cirkel av människor runt Hanna Olsson som i vars intresse det låg att det här fallet inte skulle... Man skulle inte förändra tolkningen av det. En kulturjournalist som skrev om det, och det här var i väldigt hög grad en fråga om hur kulturjournalister bevakar samtida skeenden. För det var ofta på kultursidorna som kritiken mot min bok kom fram. Hon skrev, den här kulturjournalisten skrev att kan verkligen den svenska feminismen stå och falla med ett enda rättsfall? Och det verkar som om hon hade satt fingret på någonting viktigt där, därför att motståndet mot den här boken som jag kom med var ju egentligen väldigt konstigt, med tanke på att vad den sa, det var ju det att de här två läkarna som alla tycker har varit så himla otäcka, de har inte stått och dödat och styckat en kropp på en rättsläkarstation. Det här brottet måste ha en helt annan karaktär, det vill säga vi behöver inte vara så väldigt rädda för att läkare som vi besöker är perversa våldsmän. Och Läkarförbundet borde ha agerat och justitieutskottet borde ha agerat när de här nya omständigheterna kom fram. Istället så ville man förneka att det som stod i boken var korrekt.
Mm. Och det som händer är ju, den kommer ju komma ut och den kommer ju att väcka som sagt ont blod i många kretsar. Vi har en journalist som du och jag har pratat om innan vi har tryckt på REC som heter Lars Borgnäs. Och för personer som inte känner till Lars Borgnäs så har han skrivit en bok om Katrin da Costa själv. Den kommer komma ut några år senare, men han kommer att göra en dokumentärfilm i samband med att din bok släpps, där han menar på att din tes är helt fel. Tet Härm är en seriemördare och de här två läkarna är definitivt skyldiga till det här mordet. Vill du säga någonting om Lars Borgnäs som din motpart?
Ja, han är ju också ett väldigt intressant fenomen. För att, jag tror att de flesta av oss tycker att public service-medierna, radio och tv, det är en jätteviktig del av ett demokratiskt samhälles själva blodomlopp. Va? Det är där vi ska ha de sakliga nyheterna, vi ska ha den goda underhållningen, vi ska ha den viktiga kulturdebatten. Men det händer ju alltså att enskilda journalister eller redaktioner kapar plattformen. De kidnappar den och så för de fram sina egna teser. Och det var det som hände i da Costa-fallet. Lars Borgnäs är ju en beryktad person en ökänd person i journalistkretsar, därför att hans signum är ju det att han får för sig att saker och ting är på ett visst sätt. Estonia sprängdes, polisen mördade Olof Palme, läkarna mördade Katrin da Costa, och sen bygger han upp sin journalistiska produkt utifrån sitt antagande. Och det som hände i det här fallet, det borde ha varit att någon tung redaktion sa: den här boken verkar ju helt konstig. Kan det verkligen stämma det som står i den? Vi måste kolla detta. Och så skulle de ha gjort en väldigt noggrann koll av det som jag påstår i boken. Det hade varit det schyssta. Det hade varit en journalistisk gärning av betydelse. Nu blev det istället så att man släppte fram en väldigt massa åsiktsjournalister. Så där ifrågasattes jag själv. Jag kommer ihåg till exempel att jag fick höra det att jag hade kränkt Katrin da Costas eftermäle genom att han har ju inte ens med henne i namnregistret, var det någon som skrev. Och jag tyckte själv att det där låter ju väldigt illa. Det är ett stort namnregister, det är många inblandade. Problemet är ju bara det att man kan ju inte ha med Katrin da Costas namn eller läkarnas namn i ett sånt namnregister, eftersom de förekommer på hundratals ställen. Det är fullständigt meningslöst. Men den typen av tomma eller anklagelser fick jag ju stå ut med. Men det värsta var egentligen det att Borgnäs, som vid det här laget då hade lyckats ta sig in på Sveriges Television, han jobbade på den enda undersökande redaktionen som då hette Uppdrag granskning. Den var ganska nybildad. Och där fick han möjlighet att göra 4 stycken dokumentärer om det här fallet. Och de 4 dokumentärerna, de beskriver alla på ett väldigt insinuant sätt läkarna som skyldiga. Det är inte det att han säger rakt ut att det här med seriemördare. Men den enda slutsats som åskådaren, tittaren då, kan dra ifrån de här programmen, det är det att det här är en pervers kille, och med största sannolikhet så har han mördat inte bara Katrin da Costa utan sin fru och flera andra.
Mm. Och mötte du någonsin Lars Borgnäs i någon debatt eller så?
Ja, debatt... jag vet inte. Alltså, jag konfronterades snarare med Borgnäs när det första programmet kom, och jag var helt oförberedd. Jag hade ingen aning om att den här produkten skulle visas. Så det var kvällen efter visningen. Så jag hade inte riktigt... Jag förstod inte riktigt vad det var jag hade att göra med. Och det otäcka var att samma dag som Uppdrag granskning sänder det här första programmet som ska visa då att läkarna i själva verket med största sannolikhet är skyldiga och ingår i en lite större krets av onda män. Just samma dag så kom beslutet ifrån regeringsrätten att de inte medgav prövningstillstånd. Så det var liksom 2 stycken händelser som blev fullständigt katastrofala för läkarna. Mm.
Det här behöver du nog berätta för lyssnarna, för jag tror inte alla hänger med här. Parallellt med det här så har man alltså försökt att prata med det som kallas högsta förvaltningsdomstolen idag. Man vill göra om den här, man vill ansöka om resning så att det här legitimationsärendet ska tas om, eller hur?
Ja, just det.
Och där får man nej. Varför får man nej?
Ja, den motivering som de ger den gången tror jag är väldigt summarisk, och så har det varit i fortsättningen också. Det har aldrig varit några övertygande analyser om att det här inte bör tas upp, utan kontentan av det som står i de här besluten som har kommit därefter, det är helt enkelt, vi tänker inte ta upp det här, vi vill inte ta upp det här, men vi behöver inte tala om varför. Och det som faktiskt var en skrämmande upplevelse för mig, det var det att samma dag som den här högsta domstolen säger det att vi tänker inte ta upp fallet, samma dag så skickar då den statliga televisionen ett program som beskriver läkarna som skyldiga. Det vill säga att nu är läkarna plötsligt tillbaka på ruta ett. Mm. Den offentliga meningen i samhället är att de ska inte ha någon prövning av sin dom. De är att betrakta som sexuella sadister och mördare. Mm.
Det här är ju väldigt, väldigt fascinerande. Att jag kan inte förstå att din bok inte gjorde ett större avtryck i... Okej, jag förstår att opinionen, för det första är den 750 sidor, så det är en ganska mastig bok att ta sig igenom. Men att nyhetsredaktionerna inte gjorde det, och att inte fler journalister började peka på att det här var ett justitiemord. För du skriver i alla fall att två personer som definitivt var på ditt lag, det var ju Jan Guillou som hade bevakat rättegången för Aftonbladet. Han var ju från allra första början med dig om att det här var ett justitiemord. Men också Leif G.W. Persson har ju hela tiden sagt att det här är ett justitiemord. Varför blev det inte större rabalder när de här två starka rösterna tycker så?
Ja, det var ju oerhört bra för mitt självförtroende att jag fick dessa två personer på min sida. För jag känner ju stor respekt för dem båda, och de är ju tunga opinionsbildare, men de har också väldigt många fiender. Just därför att de är orädda, de är våga att vara kontroversiella, så att de har ju trampat på en hel del tår under årens lopp. Och de här med de ömma tårna, de vill ju ogärna att Joe Perssons röster skulle stå oemotsagda. Och min känsla var egentligen att hela vårt samhälle på något sätt hade drabbats av en sorts kollektiv psykos, alltså där man bara såg verkligheten på ett enda sätt, och där rationella argument inte gällde längre. Utan det var känslor som gällde, och känslorna sattes verkligen i svallning av min bok, därför att den ifrågasatte då någonting som man trodde på ungefär lika mycket som en religiös människa tror på Guds existens.
En sak som hände, jag vet inte om det har med din bok att göra, men efter din bok så är det tydligt att polisen i alla fall, de har slutat tro på att det skulle vara de här rättsläkaren och allmänläkaren. De går istället in och tar upp det här fallet på nytt och börjar utreda nya spår. Kan du säga någonting om de intressantaste spåren som polisen...
Ja, det kom in lite tips efter det att boken hade kommit, och ett av dem handlade om att man kanske hade en tjuv hade kanske vid ett inbrott hittat Katinda Costas plånbok i ett förråd i huvudstaden. Och den här undersökningen som gjordes bekräftade att det fanns ett fynd som förmodligen var en plånbok, möjligen hade den tillhört Katinda Costa. Spåret ledde till Huvudsta, och någonstans i närheten av det där förrådet så fanns det en man som hade varit förälskad i en kvinna som var kollega, om man nu kan säga så, till Katinda Costa. Han hade aldrig hållit ihop med henne, och på det sättet så hade han förmodligen också träffat Katinda Costa. Han var, som jag nu minns, väktare. Han var välutbildad, han var mineralspecialist, och anledningen till att han jobbade som väktare var att han brukade åka till Kanada för att söka efter guld och andra mineraler. Och han gjorde ett väldigt bisarrt intryck, men trots att polisen verkligen pressade honom och undersökte honom och gjorde vad man kunde, så fick man det där inte att stämma. Då började polisen istället att undersöka gamla spår, och då hittade man den person som jag tror kallades för Nils i medierna. Han var en ensamboende, en skör och ensam person som hade kontakt med prostituerade, och han hade också tidigare under åren haft kontakt med Katrin da Costa. Vid något tillfälle så tror jag att hon hade bott hos honom också.
Ja, för du beskriver ju också att man hittade hemma hos honom, nu kanske jag förekommer här, men man hittade hemma hos honom ett brev från Katrin da Costa.
Ja,
hemma hos,
Nils. Ja. Mm. Han hade växt upp då i en familj som drev ett företag, och de hade haft gott om pengar, så att han hade kunnat använda mycket av familjens tillgångar för att betala prostitutionskontakter. Men hans relationer med kvinnor var överhuvudtaget väldigt sparsamma. Och man fick för sig det, att det kunde vara på det sättet att han hade plockat upp Katrin da Costa i Stockholms innerstad. De hade tagit en taxiresa ut i huvudstad. Man hade pratat med en taxichaufför vid den tidpunkten som hade gjort vissa iakttagelser. Sen skulle han då i så fall kanske ha mördat henne i sin lägenhet. Så de gjorde ett tillslag i lägenheten. De skrivade ner delar av badrummet, och de skickade massor med material till det som då hette SKL, Statens kriminaltekniska laboratorium, och sökte efter spår av Katrin da Costa i lägenheten. Så hörde de den här mannen, och de skötte det inte så snyggt, tycker jag, därför att han första förhöret med honom, det var väl utan försvarsadvokat, så att han pressades ganska hårt. Han sa aldrig någonting som tydde på att han verkligen skulle vara skyldig, och som en vanlig medborgare i samhället så har jag själv svårt att se sannolikheten i att just han skulle vara den som är skyldig till mordet. Men polisen fortsatte längs det här spåret till dess att åklagaren, som i det här fallet hette Rosén, fick nog och bestämde sig för att det här spåret skulle avslutas.
Mm. Men det är intressant ändå i allt det här att det man drar igång den här utredningen igen, för att man tror inte längre på läkarnas skuld. Och du har ju redan då, när din bok kommer ut 99, då har ju du med en person. Och nu ska vi vara försiktiga så att vi inte presenterar den här personen som, ja, nu är han mördaren, nu bedriver vi ett drev här. Men han är väldigt intressant, därför att du visar ju i din bok att från ganska tidigt in i den här utredningen så har polisen haft ett tunnelseende. De har liksom inte tittat på väldigt intressanta uppslag. Och det här väldigt intressanta uppslaget som polisen får reda på redan då, när man utreder allra första gången, det är en polsk slaktare som heter Stanislav. Kan du berätta om vem den här personen är?
Ja, det är en väldigt spännande, ett väldigt spännande inslag i historien, för det är precis som du säger, det är inte alls säkert att den här personen var skyldig till mord på Katrin da Costa, men däremot så är han oerhört intressant som ett klart belägg för att polisen drabbades av tunnelseende tidigt. Dagen efter fyndet av säckarna ringer en polisman från Södertälje och berättar för kollegorna i Stockholm att i Södertälje så bor en person som har begått 3 stycken mord, varav ett styckmord. Han är slaktare, han brukar trafikera E4 på väg till Stockholm fram och tillbaka, han jobbar i Enskede, och det finns all anledning att undersöka honom. Det där tipset tas emot, men man har ingen brådska med att följa upp det. Först långt senare, eller några veckor senare, möjligen någon månad senare, så kontaktar man den här personen, man har ett förhör med honom. Och det som sker med den här personen är att han förhörs en gång i bostaden, en gång på polishuset i Södertälje. Man undersöker inte hans lägenhet, man undersöker inte hans bil, man gör inget seriöst försök att undersöka om det finns spår av Katrin da Costa eller hennes tillhörigheter i hans lägenhet, som han nu senare skulle göra i Nils lägenhet. Men han är alltså känd ifrån Malmskillnadsgatan. Prostituerade kunna peka ut honom. Det finns ingen som kan knyta honom till Katrin da Costa. Och det verkar också lite konstigt om den här personen skulle ha mördat en kvinna och sen dumpat säckarna i Stockholm eftersom han bodde i Södertälje. Så det finns en rad frågetecken där som gör att han inte alls behöver vara någon skyldig man. Men däremot så är han alltså farlig.
Ja, men det viktigaste av allt är ju att det första mordet som han gör sig skyldig till, som han blir dömd för, ett mord på en kvinna nere i Malmö, som har varit hemma hos honom i hans lägenhet, som det är väldigt troligt att han har mördat, han har ju styckat den kroppen på ett väldigt likt sätt.
Ja.
Han har tagit bort huvudet, precis som var fallet med Katrin da Costa. Så att det är ju en, det finns ju många likheter i förfarandet.
I allra högsta grad. Och rättsläkaren som undersökte då den döda kvinnan som heter Wanda, han skulle sen senare säga att han tyckte att det fanns vissa drag som påminde när det gäller styckningssättet med det som han kunde förstå hade hänt med Katrin da Costas kropp. Men oavsett om detta är sant eller inte, så var det så att man hittade alltså delar av den här polska kvinnans kropp i en container. Och det visade sig det att i den plastpåse där de här delarna var nedstappade, där fanns det också ett kuvert från skattemyndigheten med gärningsmannens namn på. Så man sökte upp honom i hans bostad och det visade sig att resten av kroppen fanns på hans balkong.
Mm. Ja, det är ju en ganska klantig...
Ja, det är inte så förslaget precis. Sen så förklarade då den här killen Stanislav att han hade blivit hotad av kvinnan. Hon hade dragit åt hans slips så att han inte kunde andas, och då hade han knuffat henne och då hade hon slagit huvudet i diskbänken och så hade hon dött, och så hade han styckat henne för att han blev rädd för att bli anklagad för mord. Rättsläkarens bedömning var att det här var en lögnhistoria. Han kunde hitta motvärnsskador på hennes händer. Hon hade värjt sig mot en knivbeväpnad gärningsman. Så att han dömdes då. De kunde inte döma honom för mord eftersom huvudet var borta. Precis som i det kostnadsfallet. Men däremot så kunde de döma honom för att ha medverkat i kvinnans död. Så att han fick psykiatrisk vård. Han vårdades under en period. Han fick permission. Han stack tillbaka till Polen. Där begick han en del brott. Sen utvisades han från Polen. För att han var ju då, trots att han hade begått Sverige, så hade han blivit svensk medborgare. Så att han återvände till Sverige utan att svenska myndigheter har blivit informerade. Och landstiger i Ystad. Där mördar han två personer till. En äldre man och en äldre kvinna. Och sen grips han på platsen. Han är en förvirrad person. Han grips där och han får då en rättspsykiatrisk vård som straff. Han kommer till Sidsjön utanför Sundsvall. Och vid tidpunkten för Katrin da Costas död så bor han i en lägenhet i Södertälje. Och det är så fullständigt uppenbart att den här personen borde man naturligtvis undersöka betydligt mer angeläget och tidigare än man ska undersöka en rättsläkare som aldrig har blivit fälld för något brott och som aldrig tidigare har blivit misstänkliggjord för något brott.
Mm, verkligen. Den sista frågan då, Per, det är: hur ser du på möjligheterna att kunna göra en ny rättegång av det här?
Det är väldigt svårt att veta. Alltså, min övertygelse är det att det finns många domstolsjurister som, och juridiska bedömare och poliser som är helt på det klara med att det här blev fel från början, att läkarna är oskyldiga, men de anser inte att det här är någonting som ska tas upp på nytt, därför att det här är så oerhört graverande för det svenska rättsväsendets trovärdighet, och det handlar också om skadeståndsbelopp som är mycket stora. När läkarna försökte få skadestånd från staten med hjälp av professor Anders Agell, så beräknades då deras rimliga anspråk på 20 miljoner per huvud. Så att det här är någonting som rättsväsendet bara vill sopa under mattan så mycket man kan. Kan man, så kommer man hålla ut tills läkarna är döda, och sen kommer man att låta historikerna ta hand om det här. Jag tror ju att det är nog på det sättet att sanningen har den egenskapen hos oss människor att vi är på jakt efter den. Och det finns tillräckligt många människor vid det här laget som är på det klara med att det här är ett oerhört graverande justitiemord. För de är visserligen inte avrättade, men de är socialt avrättade. De fick sina liv och deras familjers liv slagna i spillror. Och det här är också ett belägg för att vi inte kan lita på vårt rättsväsende. Vi kan inte lita på svenska domare. I Norge har man instiftat en fristående institution som ska kvalitetsbedöma tveksamma domar av det här slaget. I Sverige har domarna med näbbar och klor motsatt sig denna kvalitetskontroll. De vill helt enkelt inte bli kontrollerade, och det är ett sjukdomstecken. Mm.
Så du är inte särskilt hoppfull för att vi någonsin under deras levnad kommer att se ett lyckligt slut på det här?
Jag vet inte. Alltså det är politikerna har ju struntat i det här. Va? Vi har ju politiker som sysslar med juridik. De har blundat för detta. Det här borde bli en politisk fråga för riksdagen. Det här borde rivas upp. Det borde tillsättas, precis som i kvickfallet, så borde det tillsättas en Dacosta-kommission som granskar alla leden här, som pekar ut vad det är som är fel, så att rättsväsendet har en chans att bättra sig, göra om och göra rätt. Men politikerna är ju intresserade av andra saker, så att jag är inte säker. Men å andra sidan, helt säkert är att till historien kommer de här läkarna att gå som oskyldiga.
Mm. Ja, för det är min uppfattning är, till skillnad från då din bok kom ut 1999, att idag när man pratar med människor om Katrin Dacosta-fallet så är de allra flesta, har de allra flesta vänt och ser det här som ett justitiemord. Men jag har förstått på dig när du och jag har pratat vid utanför det här samtalet att du är inte helt säker på det.
Jag vet ju inte, men det du säger gör mig naturligtvis väldigt hoppfull. Jag hoppas det. Jag tycker otroligt synd om de här människorna och deras familj. Jag har ju träffat deras föräldrar och träffat dem själva och intervjuat dem. Jag har sett deras omvärld och sånt där. Det är fruktansvärt det som har hänt. Alltså det här har också att göra med Sverigebilden. Vi tror att vi kan lita på våra myndigheter. Det är ju en illusion. Det här är ett fall som är otroligt intressant på så många olika nivåer. Och alla försök som görs att tysta det, tror jag i längden kommer att misslyckas.
Ett jättestort tack för din medverkan, Per. Verkligen roligt att ha dig här.
Tack själv. Väldigt roligt att få komma och få prata om detta hemska och intressanta fall.
Tack för att du lyssnat på ännu ett avsnitt av Bildningskomplexet. En av de roligaste sakerna med att göra en podcast är att ha kontakt med er lyssnare. Så skriv gärna till mig på mailadress benjaminelfors@gmail.com eller i sociala medier som jag länkar till i avsnittsbeskrivningen. Berätta vad du tycker om podden, ge mig tips på gäster och ämnen och kom med förfrågningar om du vill att jag ska vara konferensier eller moderator på ett evenemang. Jag läser och svarar på alla mejl. Tack för att du lyssnar.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.